Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt. Det kan vara experter, inspiratörer, debattörer och andra som på olika sätt arbetar med de här frågorna. Om du vill kommentera någonting i inslaget så kan du göra det på vår Facebook-sida. Gå in och gilla sidan så följer du oss och så kan du också se vad andra skriver och tycker. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt. Välkommen hit.
Tack.
Jag ska börja med den mest centrala frågan av dem alla. Är du släkt med Ola Salo?
Nej. Jag är inte släkt med
Ola Salo.
Jag tror inte han är släkt med speciellt många finskättliga heller. Ola Salo har ju tagit sitt namn.
Han är inte släkt med någon.
Han är inte släkt med någon och han har tagit det för att bli ett palindrom. Det tyckte han var spännande.
Jaha.
Ja, så han heter ju Ola Svensson egentligen.
Och fick han göra det bara sådär?
Ja,
vad tycker din släkt om
tydligen,
det?
Vi har inte riktigt haft en släktkonsultation i ämnet.
Men, har ni inte haft det?
Men om han vill göra det så vi tycker nog att det är okej. Okay. Det vore kul om han dök upp på en släkt tillställning.
Ja, det är ju ganska, för det har jag funderat länge. Jag tänkte vi ska börja med den väldigt centrala frågan.
Ja.
Du, när man tittar på dig och tittar på din historik så står det att du har gått i den mytomspunna skolan Lundsberg. Är du en lundsbergare? Gör du det?
Om man är en lundsberg där man har gått där så är jag väl det.
Hur var det?
Enligt per definition.
Ja.
Men jag gick där som, jag är ju född och uppvuxen i Värmland. I östra delen av Värmland i Storfors. En liten bruksort med då kanske var 4000 invånare. Idag är det ungefär 3 skulle jag tro drygt kvar. Och Lundsberg ligger i kommunen så jag gick där som externatelev.
Jaha, vad gjorde dina föräldrar?
Min mamma och pappa kommer ursprungligen från Finland så att de flyttade till Storfors med sina respektive familjer då för att det fanns gott om arbete. Arbetskraftinvandring i början på 70-talet. De träffades, tror jag, på en dansbana i de värmländska skogarna i Nykroppa-trakten. Och på den vägen är det.
Nu ska jag använda alla mina fördomar på en stor hög. Lundsberg, diplomatbarn, barn med föräldrar som jobbar utomlands, högsotighetsproblembarn, det var mina fördomar. Och så du som kommer utifrån, hur var det att vara utom, alltså dagelev på Lundsberg?
Det var en upplevelse. Det var en väldigt bra utbildning. Det fanns väldigt gott om sportmöjligheter, vilket jag tyckte var fantastiskt. Men det var ju såklart en speciell tillvaro, eftersom Lundsberg är Lundsberg. Och jag är glad att jag träffade goda vänner där och trivdes. Men jag vet att en del människor inte har trivts så bra, eftersom det är ganska, ska man säga, stora kontraster. Och de som tenderar gå där har en viss bakgrund. Jag kommer från en helt annan bakgrund.
Och du kommer inte skriva en bok om din tillvaro på Lundsberg? Vi kan inte vänta oss den långa boken.
Nej, du har ju skrivit några böcker som ju är intressanta och kring just den här internatskolevärlden. Jag bodde ju inte där dagligen, jag var ju dagelev. De var så över någon gång hos någon kompis och sådär. Men, Men nej, jag tror inte någon bok. Det mesta har nog sagts och skrivits om och så. Det har ju varit en del på i media senaste tiden om skolan, och vilket jag kan passa på att säga är lite förvånande, för delar av det som har kommit fram där såg inte jag, så att det verkar ha spårat.
Du blev aldrig bränd med stryka och sånt?
Sånt har jag aldrig upplevt, nej, tack och lov. Ja. Och det är jag glad för. Så, jag har positiva upplevelser därifrån, skulle jag säga.
Sen så gick du på en lite mindre mytomspunnen skola, det var ju KTH, för att utbilda dig till ingenjör.
Ja.
Men du blev ju inte ingenjör.
Nej.
Nej. Hur kom det sig?
För att alltså jag skulle nog vara en ganska dålig beräkningsingenjör, insåg jag. En bit in på studierna. Och har ju alltid, sen jag var knappt kunde få ansiktsbehåring, jobbat med tidning faktiskt. Lokaltidningen i Värmland, Filipstadstidningen, Nya Värmlandstidningen. Som har vikarierat och runt som frilansare med bil och pocketkameran började med att skriva om allt från kolonilotter till 100-åringar. Och men jag kände att jag ville ha en bra utbildning efter lumpen, och då sökte jag KTH bland annat och kom in där och tyckte det var intressant med teknik. Jag läste ju naturvetenskapligt på gymnasiet och så började där. Men jag lyckades och ville då på något sätt kombinera det här. Jag hade inte då lyckats, men jag tänkte att det kanske löser sig på sikt.
Mm. Men journalisthögskolan stod inte på menyn?
Nej, jag är autodidakt. Jag har lärt mig. Ja. Jag har tuffa redaktörer som har bett mig skriva om alltihopa. Och så det är ju självlärt.
Ja, och det är ju väldigt vanligt inom journalistbranschen. Det är ju nästan bitvis mer lego än undantag att det är så.
Så är det ju.
Det vet inte vi som är utanför.
Nej, men jag
nu vet vi det. Ja.
Och sen så gjorde du kometkarriär. För 2 år och 4 månader senare så blev du chefredaktör.
Ja. Eller jag var ju faktiskt chefredaktör innan dess. På KTH Student-tidning till exempel.
Ja, okej. Okay.
Så jag har alltid jobbat med tidningar. Vi hade en garnisonstidning, vi gjorde lumpen. Så att det fanns på något sätt i mina gener, liksom, kände jag. Så att, ja.
Och hur gick det till att du blev chefredaktör för Miljöaktuellt?
För Miljöaktuellt. Jag skrev teknik för IDG. Jobbade lite samtidigt som miljökonsult. Utvecklade till exempel internutbildningen åt bilprovningen i Sverige. Och då satt jag på IDG och skrev teknik. Och så dök den upp en tjänst på en tidning som heter Dagens Miljö. Som ägdes av IDG. En tidning med fokus på CSR och framförallt näringslivsperspektivet. Och så sökte jag jobbet. Och mot bakgrund av att jag har läst på KTH är uppluggat till miljöingenjör, industriell produktion, miljömanagement. Så tyckte jag att det var jättespännande och skulle passa mig som handen i handsken. Och det var lite det jag hade eftersträvat hela tiden under min karriär. Och så sökte jag och så fick jag jobbet. Och på den vägen är det.
Och fick du jobbet som chefredaktör eller fick du jobbet som...
Som chefredaktör.
På en gång sådär bara.
Men historien,
eller är det konstigt?
Ja, men historien är väl så här egentligen. Tidningen grundades ju... Alltså det fanns ju... Miljöaktuellt startades ju av Naturvårdsverket.
Ja, 1973.
Och den kom in i IDG-världen när IDG köpte upp tidningen 2007. Någonting.
Sommaren 2007.
Och då slogs den ihop med den tidningen som du jobbade på.
Ja, då hade jag varit där ett halvår. Så fusionerade vi de två tidningarna. Dagens Miljö och Miljöaktuellt blev Miljöaktuellt. Och då var det ju ganska mycket en papperstidning. Med en sajt och ett nyhetsbrev. Miljöaktuellt var bara en papperstidning i princip. Och sen dess har vi ju jobbat hårt och intensivt i över 8 år har jag varit där nu.
Vad är din största kvalitet som chefredaktör?
Det känns som man är lite på en anställningsintervju. Om jag ska vara helt ärlig.
Jag ska avsluta, du har redan jobbat.
Och det var ett tag sedan.
Ja.
Vad hela mediebranschen är ju mer eller mindre i brand idag, skulle jag säga. Eller förlagsbranschen. De stora förlagen blöder ofta. Pappersmagasin säljs färre och färre av. Siffrorna pekar neråt. Man greppar efter nya intäkter och söker nya utvecklingsmöjligheter. Vägen framåt är ju digital. Det är svårt att ta betalt för någonting som är digitalt, för en nyhet som man har kunnat lägga i en, publicera i en tidning kan man inte längre få pengar för. Det förväntas vara gratis. Och jag tror att med den insikten om vad som komma skall, den finns ju på förlaget, sen, har funnits sedan 2007, redan då pratades det om online first. Nu måste vi vara digitala och snabbrörliga, vi måste hitta. Mot bakgrund av den utvecklingen, den insikten, så har vi ju utvecklat vår verksamhet. Det vi gör, det publicistiska, inte bara en tidning längre eller nyheter på en sajt, utan vi har utvecklat tjänster, omvärldsbevakning, nyhetsbrev, betalnyhetsbrev som innehåller värdefull information för vissa målgrupper där man är beredd att betala för en digital prenumeration.
Mm. Men ni har skapat en oerhört diversifierad verksamhet.
Ja, men absolut. Ja, och konferenser, seminarier har vi sett att det finns ett stort värde och stor efterfrågan på. Mm. Som så länge det levererar en tydlig nytta. Mm. Och jag vet att ni har pratat om det här tidigare här i podden om konferensernas utveckling. Då, 2007, fanns det kanske 3-4 större miljökonferenser i Sverige. Idag finns det kanske, jag vet inte, 30-40, mm, beroende på hur man definierar stor. Mm. Och så. Och det är vi ju stolta och glada över att vi har lyckats utveckla. Mm. Tydliga konferenser med tydligt syfte och mål. Och som på något sätt hjälper till att driva, ja, men sätta agendan. Hjälper proffsen och beslutsfattarna, mm, att göra ett bättre jobb.
Du gjorde en jättetjusig glidning här, för att du gjorde nästan en politikergrej. Jag frågade dig om din största kvalitet som chefredaktör. Du började berätta hur ni har utvecklat tidningen. Men fanns det en koppling där emellan?
Är inte det svar på frågan?
Ja. Jag tänkte faktiskt hjälpa honom. Binda ihop honom.
Ja, gör det.
Jag går bakom det. För det var faktiskt nästa fråga. Hur skulle du beskriva verksamheten? Då skulle jag säga, är det så att du kanske inte är chefredaktör längre? Eller är du... Förstår du vad jag tänker?
Jo, men jag är ju chefredaktör. Jag är ansvarig utgivare och jag har med och petar överallt och tittar och synar. Även om vi har många redaktörer som gör ett fantastiskt jobb och ansvarar för sina håll och kanter.
Men jag tänker att hur stor del av verksamheten idag är papperstidningen? Och är det inte så att du på något sätt blir både chefredaktör, eventredaktör, massa saker?
Jo. Jo, det är det ju. Det är naturligt, absolut. Så är det ju.
Är det till och med så att det förväntas av en chefredaktör idag?
Ja,
det är liksom det gör jag. Den gamla stammen som satt på sitt rum och rökte och funderade ut veckans ledare.
Nej, den tiden är förbi tyvärr. Man måste vara väldigt mångfacetterad, tror jag, i dagens media Sverige.
Så om vi tittar på dig som mångfacetterad, så ska du kunna ämnet.
Ja, just det.
Så du ska vara affärsmässig. Mm. För det var ju det affärsutveckling du egentligen på något sätt beskrev. Du ska vara chef, för du är chef för en arbetsgrupp. Mm. Vad skulle du mer kunna? Är det någon mer sträng på den där lyran?
Är inte det tillräckligt?
Jo.
Jag tycker det var väldigt tillräckligt.
Jag skulle se att du kom längre i det här, i alla fall.
Sen så ska man ju hinna hämta på dagis också.
Ja.
De dagarna man är tilldelad att göra det. Och i god tid. Så att
du har ganska små barn.
Ja, en 17 månaders dotter. Och sen en snart 8-årig kille.
Ja, han är en väldigt ansvarsfull pappa också. Det gillar vi. Det får extra poäng för det. Och extra plus i våran podd.
För vi flyttade fram datumet.
Ja, absolut. Ja. Men det, överhuvudtaget att du är ansvarsfull pappa tycker vi är jättebra. Men jag tänker envisas lite med att säga, komma tillbaka den här, jag vet inte om det är pudelns kärna, men går det att beskriva i volym hur stor del papperstidningen är kontra det där andra? Eller i tid, om du skulle titta på din dag eller ditt arbetsår. Är det så att tidningen är 10% bara nu och det andra är 90%?
Nej, jag skulle nog säga att det är ganska svårt att säga. Tidningen är ett resultat av det arbete vi gör på daglig basis, skulle jag säga. I nyhetsmöten, i redaktionsmöten och så skapar vi artiklar, stories, berättelser som vi vill berätta. Och tidningar är en kanal där en redaktionssekreterare håller ordning och reda och ser till att det blir en förhoppningsvis läsvärd och kvalitativ produkt. Sen så har vi ju webben, vi har omvärldsbevakningen, vi har andra nyhetsbrev. Så att allting, det handlar ju om att på något sätt dirigera nyhetsflödet eller artiklarna. Och det är inte bara nyheter längre, utan det är mer analyser och liksom granskningar. Vi går på djupet, vi har jämförelser. Så
ämnet är kärnan och kanalerna är konferenser, media, nyhetsbrev, tidning. De är liksom pålägget.
Ja.
Är ni lönsamma då? För du började liksom med det här att det är en gigantisk utmaning för alla som har en papperstidning. Går det bra för er?
Jag tror att fackpressen har nog de bästa förutsättningarna. Alltså branschpress, branschtidningar, de bästa förutsättningarna att stå starka och stå ganska stabilt i den här utvecklingen som sker nu. Eftersom vi har väldigt tydliga målgrupper. Vår mission är ju att hjälpa proffsen och beslutsfattarna att göra ett bra jobb. Rädda världen, brukar vi skoja. Det är liksom, det är där vi alltid där vi utgår ifrån. Om vi lyckas med det, då kommer de förhoppningsvis tillbaka och läser oss och besöker våra konferenser.
Nu ställde jag ju faktiskt en stängd fråga i min flit här. Ja, är ni lönsamma?
Du vill ha ett ja eller nej?
Ja, typ rött eller svart vill jag ha.
Ja, just det. Men om man tittar
grått
på...
Grått går bra också.
Men det är väl klart att det förväntas av oss att vi ska leverera svarta siffror.
Ja, och det gör ni också.
Jag kan inte kommentera de ekonomiska... men helt ärligt så gör inte det. Och det är ett policybeslut på förlaget.
Vi respekterar det.
Men det är ju en...
Ja, det gör vi.
Vi accepterar det.
Vi går vidare. Ni har ju en viss fabläs för rankning. Alltså, ni gör ju årligen Sveriges miljömäktigaste, Sveriges bästa miljökommuner och så vidare. Hur ser du på det? Vad är poängen med den här typen av ranking? Just nu håller ni på med Sveriges miljömäktigaste, tror jag. Ja, nomineringen stängde precis och den är snart. Ja, men vad är tanken med det?
Men syftet är ju att på något sätt förenkla den här komplexa världen vi befinner oss i. Alltså miljö- och hållbarhetsvärlden. Och genom en lista som är högst ovetenskapligt framtagen med hjälp av ett antal initierade personer som har fått tycka till kring ett antal nominerade personer. Få fram en lista med 100 personer som sätter agenda, driver utvecklingen och är med och påverkar Sverige inom hållbarhetsområdet. Och vinkeln på själva listan är ju att... Och själva kriteriet då är ju åstadkommen miljö, samhälls, hållbarhetsnytta utifrån den faktiska maktbasen man står på.
För det är ju väldigt skiftande namn i olika sammanhang som de här personerna kommer ifrån om man tittar på ett nominering. Det är miljöråd i kommuner och det är personer anställda i kommersiella bolag. Och alltså det finns alla sorter på den här listan.
Ja, och alla som är på listan är fantastiska. Mm. Och det borde ju finnas 100 till, tycker vi. Vi ser hur hela... listan ser ut. Men vi kan bara lyfta fram 100, för sidorna räcker inte till riktigt.
Har nomineringar blivit fler?
Ja, men det har växt lite faktiskt. I år hade vi de flesta. Det kom in 400 namn totalt.
Vad vinner man om man kommer först?
Nej, man vinner ingenting.
Man får leva med titeln under ett år.
Ja, och hamna på listan. Det brukar vara en vinst. Sen brukar man bli... Får vi se hur ettan gör i år. Men tidigare ettan, Johan Rockström, bjöd ju in till en form av träff med alla på listan. För att han sa att vi är så många olika bakgrund och möjligheter att sätta agendan. Så låt oss träffas och prata kring vad vi kan göra för att åstadkomma. För att det går inte tillräckligt snabbt i politiken, i omställningen som vi måste ha till. Och det har ju rullat på år efter år, så är det träffar. Med lite lyckta dörrar då, så att det som sägs stannar där. Så det blir alltså en form av klubb. Vilket har varit intressant, och det är ett upphov till en del initiativ och utspel.
Får du ligga på listan?
Nej, vi brukar inte.
Jag såg inte ditt namn
där. Nej, men kanske strukit.
Nej, men vi tar bort oss själva där.
Ni får inte vara
med
på
listan. Nej, vi som är på Miljöaktuellt förekommer inte där.
För den är lite läckert ovetenskaplig. Alltså den är lätt att inte ta på allvar, därför att den är precis så där blandad. Men den är samtidigt i sin ovetenskaplighet en ganska härlig skvallerlista. Därför att man kan ju sitta och checka av, vet vem det är. Men där vet jag inte vem det är. Vem är det? Alltså det blir så här alla ankdams. Ja. Jättebra för oss.
Alla ska med sig på den.
Ja,
det är lite det som är tanken med den. Att helt enkelt sätta fokus på de som har gjort någonting bra under året.
Ni heter Miljöaktuellt. När man tittar på er så är det väldigt mycket grönt i tilltaget. Mycket naturkänsla över hela. Läser man på er hemsida så är det läs mer, fördjupa dig i listan, så är det skog, vatten, avfall, kemikalier, klimat, transporter, forskning, energi, miljöteknik, CSR och WWF. Och så har ni undantaget i den här foran är liksom social responsibility day. Och det var här jag...
Det, ja, det var där ni jobbade ihop.
Ja, det är här vi jobbade ihop. Så nu är jag transparent kring det. Mm. Men det känns lite som ni... Det här med miljö kontra hållbarhet kontra sociala frågor. Jag har ju tidigare varit med på de här dagarna och haft den där lilla klådan av att säga, de tar det inte fullt ut. Det vävs inte in. Och jag har fortfarande den lite klådan. Trots att jag nu är jävig, så jag ju säga det. Så att, hur ser du på den här... hur ser du på min klåda?
Mm, jag förstår det. Och jag kan delvis hålla med. Vi kommer, du var inne på webben nu, vi kommer göra om webben, kan jag berätta. Det kommer en ny webb i maj, i juni. Där vi har de sociala hållbarhetsfrågorna kommer att lysa starkare. Sen är det ju, för att kanske förklara då bakgrunden, att vi har majoriteten av fokuset ligger på miljö. Det är ju att vi heter Miljöaktuellt, vi kommer från Naturvårdsverket. De sociala frågorna har ju kommit in i vår värld på det sättet att när hållbarhetschefen, som är en av våra kärnläsare, helt plötsligt för ett tag sedan, då hen var miljöchef, fick även de sociala bitarna i sitt knä. Och då så insåg vi att okej, men då är det dags att nu ska vi börja skriva om social hållbarhet. Och det kommer starkt och det är viktigt. Och det här måste man förhålla sig till. Så det har det växer. Och det kommer mer och mer. Och vi har det i varje utgåva, skulle jag säga.
Och när byter ni namn då?
Till Hållbarhetsaktuellt.
Ja, typ.
Ja. Så ska man än byta namn på ett över 40 år gammalt varumärke?
Ja, när det blir kanske, gammalt, ja. Så ska man väl göra det.
Vi har pratat kanske om det. Vi har inte vågat tagit det.
Näringslivsmiljöchefer har gjort hoppet.
Ja, det har de gjort. Det kanske... Ja, är det en fråga? Det är en bra fråga, jag vet inte. Vad tycker ni?
Finns ju en risk med att det blir lite styrmoderligt också. Att det finns det här i vår bas, men det här gör vi också. Det där också,
ja, fast, det är, liksom fast det är en del vi fokuserar på ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Ja. Med tonvikt idag på ekologisk, men det sociala kommer. Jag har med mig faktiskt, om man tittar lite på senaste utgåvorna. Så läser jag några rubriker här. Går det bra?
Mm, absolut.
Så mycket är socialt arbete värt i kronor och ören. Det har gjorts en SROI för första gången i Sverige. Och myrorna som genomförde för att se vilket värde deras sociala arbete tillför.
De hade ett seminarium om det på sustainability, eller
social responsibility.
Ja, och nu ska jag försöka över social return on investment. Alltså ja, återbetalning av en social investering.
Jättespännande. Alltså, det är någonting som många tror jag kommer göra de kommande åren. Mm. Det hade vi med där. Victoria Waldin, etnolog på White Arkitekter, om social hållbarhet. Det blir lätt en diskussion om värderingar. Vem är det egentligen rättvist eller hållbart för? Socialt perspektiv, byggbranschen, stadsplanering, hållbar stad. I nästa nummer så har vi med en artikel som heter Kundkoll. En allt viktigare CSR-fråga. Vad har man för kunder? Vad kan de göra med de produkter som man levererar? Risk. Perspektivet.
Ni måste ansvar. Byta namn.
Jag förstår ju Mikaels dubier här. Så för att jag menar, om jag fick frågan om jag skulle rekommendera att ni tog namnet Miljöaktuellt på en nystartad tidning, så hade jag sagt nej. Mm. För det hade ju inte alls täckt arbetsområdet. Men med tanke på hur stor räckvidd ni har, hur länge ni har funnits och hur inarbetade ni är, så folk vet vad Miljöaktuellt är för någonting och vad det står för ändå. Sen alltså den som möter dig vid första anblicken kan ju liksom gå vilse lite grann och tro att det bara handlar om miljö.
Ja, men då kommer vi tillbaka till Mikael. Nu ska vi prata om dig och inte med dig. Bara det känns bra. Mm. Nej, men tillbaka till att ni har utvecklat så mycket och att ni idag är bärare av så många olika varumärken, för det är ni ju verkligen med hållbara konferens, eller de här konferensbitarna, så är ju papperstidningen allt mindre. Så att den förändringen att bitarna blir mindre och mindre viktig och blir mer och mer intressant om den ska hänga med resan som konferenserna och alla de andra tar.
Så du förordar namnbyte?
Byt namn.
Mm. Okej.
Okay. Hård dom, men...
Ja. Hård. Ja, jag är tveksam.
Ja, ja men det, tack så mycket.
Ja.
Ja, jag tar det som råd. Ja.
Du, hur stor påverkan har ni egentligen?
Det är en väldigt svår fråga att svara på. Jag hoppas ju såklart att den är stor. Att det vi gör spelar roll. Att det får stor betydelse. Konferenserna ger den inspiration och de verktyg och de nya nätverk som besökarna förväntar sig ska få. Att pappersutgåvan ger inspiration och insikt och aha-upplevelser för läsarna, som ju är våra mål till exempel.
Men upplever du att ni utnyttjar er position fullt ut? Skulle ni kunna ta ännu kraftigare kliv, alltså trycka på ännu mer och ifrågasätta varför inte det här gjort? Och...
Ja, men det, man kan alltid bli bättre, absolut. Mm. Ja. Kampanjjournalistik har vi ju inte ägnat oss åt, utan vi har ju varit, är ju lite återhållsamma där.
Men... Lite mer vänliga och uppmuntrande.
Ja, men samtidigt kan vi vara jättetuffa i vår journalistik. Jag menar, vi har ju granskat för några år sedan Fiskeriverket. Och deras och generaldirektörens förehavanden där med kvitton och ålplaner som inte genomfördes utan och som inte var förankrade överhuvudtaget i verkligheten. Så att och det gjorde vi tillsammans med Kalla fakta och det fick rätt stora konsekvenser, stor betydelse.
Du känner ingen begränsning i att ni tillhör IDG där? Sätter IDG ramar för vad ni får göra? Finns det saker du skulle kunna göra som skulle göra att du fick sparken? Eller hur långt skulle du vara tvungen att gå då?
Ja, vad skulle krävas för att man skulle få det? Tänker jag då. Nej, vi är ju fria i vår journalistik, i vårt uppdrag att serva läsarna. Det är de som är våra uppdragsgivare. Så att... Nej, jag ser inga begränsningar så.
Ni kör så tufft som ni vill.
Ja, absolut. Oh, ja. Ja. Finns det några förväntningar här? Så... sitter jag. Är det någonting du saknar i det vi gör?
Nej, det kan jag inte säga på rak arm att jag gör. Men ni är ju per definition en ganska snäll tidning. Ni är uppmuntrande, ni berättar om goda exempel. Och det är klart att man skulle kunna se att ni skulle kunna bli en hårdare granskande tidning och följa upp och ifrågasätta varför sa ni det här men det här har inte blivit genomfört. Och även sätta åt politiska beslutsfattare på ett helt annat sätt än vad ni kanske gör idag. Idag känns det som att ni är mer angelägna att de ska komma på konferenserna än att ni ska förfölja dem för deras dåliga politik egentligen. Men,
Min bild är att vi gör det och att vi ställer de tuffa frågorna och att vi följer upp. Sen kan man ju alltid bli tuffare men absolut att vi, det gör vi.
Mm. Ja, men jag förstår ju också att det är en avvägning, för att till slut så är det ingen som vill prata med. Det är liksom, man måste röra sig i någon slags land där man ändå har en dialog. Liksom.
Nej, fast det är inte det som är så här, anledningen till att vi eventuellt skulle hålla oss tillbaka. Definitivt inte, utan min bild är att vi ställer de tuffa frågorna till de som förtjänar det och som ska ställas mot väggen. Vi kan säkert bli bättre på det. Du nämner goda exempel. Och det är någonting som vi har värnat ganska mycket om och sett till att ha med i det vi gör på ett eller annat sätt. Just för att visa på det goda exemplets makt, på att visa att det är möjligt, det går. Här är en riktning som vi kan röra oss i, se och läsa och lära. Och det går ju i linje med vår mission att hjälpa proffsen och beslutsfattarna och informera dem om att det är möjligt, här är en riktning. Mm.
Vilka är era konkurrenter idag? Vilka skulle du peka på som dina?
Vi har ju en tidning som heter Miljörapporten. Mm. Sen finns det ju ett magasin som heter Miljöutveckling. Mm. Och sen så, det är väl de renodlade konkurrenterna skulle jag säga.
Och några av de stora traditionella affärstidningarna har ju på ett helt annat sätt mognat in i hållbarhetsfrågan och lägger det som en nischfråga, har bilagor. Mm. Hur ser du på det? De är inte era...
Jo, det kanske de är på sätt och vis. Det här är ju ganska bra skulle jag säga. För att affärsfolket måste ju få upp ögonen för frågorna. Mm. Och jag tror att det är lättare för dem att läsa om och få insikt i utmaningarna i sin traditionsenliga affärstidning än att de hittar en miljöaktuellt.
Men är inte risken då att de inte behöver något miljöaktuellt om de får det så bra i sin affärstidning?
Nej, men de kan väl kanske få insikten i affärstidningen. Sen kan de vända sig till oss om de vill ha fördjupningen och det mer strategiska. Okej, hur ska vi förhålla oss i den här frågan? Hur ska vi göra i praktiken?
Så då, ni är fördjupningen och de är introduktionen?
Ja, det skulle jag nog säga, ja.
Om man tittar framåt, du har ju redan beskrivit en enorm utveckling från det att du klev in i chefredaktörskapet, det var en papperstidning och idag så är det liksom egentligen en hel, det är verkligen ett projekt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Konferenser och det är allt möjligt. Hur ser det ut framåt? Jag antar att ni sitter i diskussioner och diskuterar. Ska man ha kvar den där gamla papperstidningen? Eller ska man gå över digitalt helt och hållet? Hur ser det ut framåt för Miljöaktuellt?
Jag och mina jätteduktiga kollegor sitter och pratar om detta. Och visionerar och tar in trender och försöker tolka framtiden så gott det går. Papperstidningen idag mår bra och det är vi glada för. Samtidigt så planerar ju vi för och har lanserat ett flertal olika andra initiativ och tjänster och produkter. Jag kan inte säga när papper försvinner, om det försvinner. Utan den är väldigt stabil hos oss, vilket vi är glada över.
Så man pratar ju i andra sammanhang om att det är ju väldigt mycket generationsfråga. Papperstidningen hör ihop med vissa åldersgrupper och med de yngre åldersgrupperna är det mer sällsynt. Så att det skulle förmodligen gå att räkna fram en prognos ungefär när ni är i läget att det börjar bli dags att säga nej tack till pappersleveranserna.
Det tror jag att alla förlagshus med någon form av överlevnadsinstinkt har gjort idag. Så att man vet när det är dags att bjuda in till begravning. För papperstidning. Mm. Absolut, det tror jag att de flesta, den analysen har de flesta gjort, eller i så fall måste göra nu. Mm. Så, ja.
Du, om vi bortser från fackmedia och affärstidningarna och sådär, hur ser du att media generellt hanterar hållbarhet och CSR-frågor och sådär? Har de blivit bättre på det? Så jag hör ju ordet nämnas, men har de verkligen blivit bättre på frågorna?
Generellt sett nej, skulle jag säga. I vissa enstaka fall, det handlar om, tror jag, journalister, krönikörer som har profilerat sig och som ges rätt mycket utrymme i vissa publikationer.
Har du något exempel på någon sån som du skulle peka på är duktig?
Ja, men Andreas Cervenka till exempel, om man tittar på den ekonomiska hållbarheten, och gör ju ett fantastiskt arbete, skulle jag säga, på Svenska Dagbladet. Och hans varje krönika får något otroligt genomslag, tror jag. Och i alla fall vad jag ser i sociala medier så ger det verkligen impact där han beskriver den ohållbara utvecklingen på det området, exempelvis. Det är ett exempel.
Ser du att media skulle kunna spela en mer avgörande roll i hållbarhets, området. Skulle media kunna göra mer?
Ja, men det tycker jag väl. Jag tror att media är nyckeln framåt, helt enkelt. För att lyfta medvetenheten kring de stora utmaningar vi har framför oss. För de är ju så enorma. Om man bara tar in de trender vi ser i samhället, i världen idag. Och så extrapolerar man för att flytta sig framåt i tiden. Så vill man ju bara gråta över liksom, den insikten. Över vilken jordklot vi kommer lämna över till våra barn. Alltså det är ju, man blir ju så extremt deprimerad. Och det finns nästan ingenting som pekar på att vi är på väg åt och ändra den kurs vi håller på. Ja, man tittar på klimatfrågan är ett exempel. 3-4 grader temperaturhöjning till år eller 2000. Så här, det är ju så här, det kommer ju få så enorma konsekvenser att det är nästan inte greppbart. Och här spelar ju media en jätteviktig roll som opinionsbärare, som informationskanal för det här.
Men uppenbarligen tycker du inte de gör det?
Nej, inte tillräckligt, nej. Nej. Och en anledning kan ju vara att det är rätt tufft på förlagshusen idag. Med minskade, slimmade redaktioner, specialkompetensen blir inte kvar. Det är mycket allmänreporter, man förväntas göra allting. Vad som skulle behövas är egentligen så här att vi samlar upp alla redaktörer i Sverige, sätter dem på en konferens ett par dagar till och med, en form av så här utbildning, så plockar vi dit Johan Rockström och Isabella Lövin, kanske de som verkligen så här, förstår och är pedagogiska, och så förklarar man läget för dem. Jag tror att det skulle ändra.
Men du, det låter ju som en perfekt miljöaktuell konferens.
Ja, det kanske vore det.
Det känns det som.
Ja. Absolut. Jag är helt rörande överens. Den ser jag fram emot.
Ja.
Hur tar man den där? Du är lite inne på den här balansgången. För att jag ska följa Torbjörn lite i spåret. Lite grann har ju du framtoningen och även era tidning har ju lite framtoningen good guy, goda exempel. Det går nog bra det här, spik i foten, jajamensan. Men vi ska nog... Samtidigt så berättar du nu, så ser du verkligen den här väldigt, väldigt dystra bilden. Hur hittar du balansen när du möter folk eller när du skriver? Är det lätt eller svårt? Brukar du falla över åt något håll?
Jag tror inte någon skulle vilja läsa Miljöaktuellt om vi bara hade så här, de dystopiska nyheterna. Eller alltså, nyheterna om hur illa det kommer gå, de finns ju där också och så. Men vi måste ju skapa en bra balans. Och det där tror jag, det är väl den så här redaktörsmagkänslan. Har vi en bra balans i tidningen nu? Har vi med de här fem sakerna vi har tänkt och planerat bra? Så att vi skapar en utgåva, om vi pratar då papperstidningen, en utgåva där alla elementen är med, till exempel.
För samtidigt så upplever jag lite, när jag har varit på era konferenser i alla fall, och det har jag ju varit på ett studie, det finns väldigt lite jävlar anamma i det liksom. Det är väldigt snällt och business liksom, och det går bra det här, och här är någon som är jätteduktig. Alltså jag ser väldigt få på scenen som, det var en befrielse när Sasha Beslik gick upp för 2-3 år sedan och var supersynisk. Då blev jag riktigt lycklig, för jag kände att nu känner jag igen mig. Det här är min verklighet. Min verklighet är inte det där andra. Så, finns det inte en risk att i viljan att vilja få med sig folk så blir vi också, och nu talar jag mig själv också när jag håller för det, så blir vi mesiga. Istället för att säga, här är en jättestor slägga och den tänker jag slå i huvudet på dig nu. För så illa är det. Gå hem och gör något.
Absolut, det är möjligt att det är så som du säger. Det har jag inte reflekterat över. Samtidigt så de som vi samlar, som kommer på våra konferenser och läser, alltså, de är ju mångt och mycket, vet ju det här. Mm. De har ju de insikterna. Vad vi försöker fokusera på är ju en väg framåt. Möjligheter, lösningar. Så kan man göra. Här är inspirationen, verktygen. Men inte sagt för det att vi ska ta dit beslutsfattarna och ställa dem mot väggen. Ett konkret exempel på när vi ganska nyligen inte, där vi liksom verkligen gav besökarna in your face. Det kommer bli 3-4 grader varmare. Och så här kommer havsnivån se ut i Sverige. Det var på klimatanpassning som vi hade för ett halvår sedan. När SMHI kom och berättade att det här är fakta. Så här kommer det, om vi inte agerar så kommer det se ut så här. Och det här är väl kanske vad vi ska förbereda oss då. Anpassa vårt samhälle utifrån. Och det är ju folk mår ju dåligt i kaffepausen.
Det är superbra. Det är ju där vi måste vara. Och varför har ni inte då en vattenpool i alla era konferenser som alla måste gå igenom för att påminna om? Så här blött kommer det vara på golvet när det är 2 grader varmare. Och vi höjer temperaturen i lokalen för att ni ska komma ihåg att det ska vara så här.
Det känns väldigt tveksamt att du kommer få uppdraget att utveckla miljöaktighetskonferenser efter det här.
Shit också. Får det vara värt för att säga. Men på något sätt, man kan ju ta med sig det och man kan ju göra det till en positiv gimmick, jag vet inte om det, men förstår vad jag menar, att skruva det ändå lite tydligare och komma ihåg, det här vet vi allihopa, så låt oss påminna oss om det.
Absolut, det är väldigt kreativt, höja temperaturen, vattenpölar, det kanske gör det extra.
Men du själv sa ju nu alldeles nyss, så du har ju själv en ganska mörk syn, eller du misströstar lite grann i fall, därför att trots alla dessa konferenser och att man pratar om ämnet, alla kommer dit positiv anda och vill utvecklas, så det händer ju ganska lite mellan de olika konferenserna liksom. Man är på ungefär samma nivå varje gång.
Men samtidigt går det ju långsamt framåt.
På
vissa områden.
Går det tillräckligt fort?
Nej, det gör det ju inte. Nej, absolut inte. Nej, vad vi skulle behöva se är just en radikal omställning av samhället, affärsmodeller och bolag, och för att få till en sån så krävs det ju radikalt förändrade styrmedel. Det som är lite positivt idag är att man börjar tänka i de här banorna nu. Anders Wijkman som länge har varit en förespråkare för cirkulär ekonomi sitter och jobbar på uppdrag åt regeringen nu för att presentera möjliga vägar framåt. Han förespråkar ju starkt en sänkt skatt på arbete och en höjd på råvaror och resurser. För att liksom tvinga fram ett mer cirkulärt kretslopp i hela samhället. Vilket ju är en utav vägarna framåt.
Kolla, nu blir du så här positiv igen istället för att vara i dystopin.
Ja,
men samtidigt. Du är så positiv som människa. Du måste bli lite mer. Förlåt, nej, nu ska jag hålla mitt i manus.
Ja. Ja, men man, det går inte att kasta in handduken i upp och lägga sig och gråta. Även om man vill.
Vi reflekterade lite grann nu i senaste konferensen här som vi också hade några podcastsändningar ifrån, Sustainability Business Day, där du i slutet hade väl lite, ni frågade lite grann om vad tycker ni, har det gått, är det bra det här? Och det kändes som att du själv var den mest tveksamma i lokalen liksom. Är det här verkligen tillräckligt? Du utstrålade lite det i varje fall.
Ja, just det. Ja, men mot vad vi ser nu. Lösningarna, vägen framåt är ju teoretisk. Men den finns där och egentligen så handlar det om att kavla upp ärmarna och börja skapa en väg framåt i praktiken. Mm. För det har ju pratats väldigt länge nu.
Ja, då ska jag säga på vad, nu ska jag ta chansen och säga vad jag tycker. För jag tycker att det finns lite för lite jävlar anamma, att det finns fortfarande en businessartighet och goda exempel och nåla hålls fram och sånt där. Men vi måste gå på kritisk massa och vi måste våga vara krismedvetna i det svåra samtalet. Och ibland tycker jag det blir lite jamsigt i det här. Och vi måste våga säga precis som det, se sanningen i vitdagen och säga att det är svår omställning och nu gör vi det istället. Och vi måste börja göra. Så jag vill ju ha lite mer otålighet och lite mindre liksom babbel. För vi har babblat i väl hela CSR-området. Och det är målbilder som är så mjuka så de är som gummimadrasser liksom, när man tittar på vissa organisationers mål istället för att det är ganska hårda, skarpa omställningar. Vi har inte tid med mjukheten. Mm. Och det där förstår alla som löser problem. Så vi måste börja se en problemlösning och sen inte dramatisera det så mycket. Och inte tillåta det till att vi behöver kunskap först. Ja, det behöver ni. Men det behöver ni allting annat som ni ställer om också. Då går ni på handling. Så nu går vi på handling istället. Mm. Så jag är lite otåligare. Jag vill ha lite mer spräng i det. Mm.
Ja. Så det är en hel lista av goda råd. Slå folk med slägga i huvudet.
Nej, det sa jag inte.
Sanningar. Och så ska de gå i pool också.
Ja, när jag har vatten på golvet för att påminna. Nej, man ska inte slå. Det är inte nödvändigtvis.
Jag tror att vi befinner oss i ett form av moment 22. Där tre grupper, politiker, näringsliv och medborgare, befinner sig i ett låst läge på något sätt. Företagen säger i mångt och mycket att visst, i och spelreglerna så är vi med och anpassar oss till det. Så har det alltid varit historiskt, att man gillar läget och sen så, även om man bråkar emot en stöd så gillar man läget. Och man väntar på politikerna som sätter upp spelreglerna. Men politikerna väntar ju på väljarna, medborgarna.
Konsumenterna, ja. Som inte heller gör.
Nej, och de tittar i sin plånbok och räknar pengarna. Mm. Och väljer, röstar efter det. Mm. Så att det är liksom en låsning som är rätt så komplicerad här.
Och då hamnar jag i någon sorts läge där jag är övertygad om att Angela Merkel ställer om det tyska näringslivet för att de ska bli konkurrenskraftiga i framtiden. Och jag är övertygad att det finns de i näringslivet, i det tyska näringslivet, som förespråkar det och vågar hoppa på tåget. För att logiken är 100%. Vill du överleva som ras och vill vi överleva som affär så måste vi ställa om. Mm. Och det är den som behöver trilla ner någonstans. Och det är inte sidrörelse, det är inte köka ekologiskt, utan det är liksom att se över alltihopa. Och det är därför jag också tror att vi måste gå på handling. Jag blir oerhört frustrerad i diskussionen när vi pratar morot eller piska. För det är inte morot och piska, utan det är problemlösning. Och när jag säger problemlösning till ett företag säger alla, jajamensan, vad ska vi göra? Och då är det inte piska och morot. Och där blir politikerna så kissnödiga. Och nej, vi får inte göra en lag, vi måste göra bidrag istället. Ja, men det är inte det. Det här är ett gemensamt problem som vi måste lösa. Och sen om det behöver en hög med alla möjliga verktyg, som både piska och morot och allting annat däremellan. Kör, bara gör det. Om man skulle granska media under en hållbarhetsloop, vad skulle jag hitta då? Vad är de största hållbarhetsutmaningarna för mediebranschen?
Jag tror det är generellt att känna ett ansvar för de här frågorna. Och om man är ett större mediehus, ta med det i sin rapportering skulle jag säga. Det är nog den största bristen generellt sett. Det största ansvaret skulle jag, i alla fall jag, skulle tilldela dem. Men det kan vi ju nu åtgärda genom att ha en form av seminarie/utbildning för dem.
Just det, har vi löst redan.
Ja,
men och om jag skulle vara revisor då, för det var ju underbart svar utifrån någon sorts ta din viktigaste affär och gör den till hållbar. Alltså använd din kanal som ett medie för omställning. Men om jag också skulle ta med mig min lilla äckliga revisorsblock och så skulle jag börja titta på miljöaspekter och sociala aspekter i mediebranschen. Var skulle jag sätta röda bockar?
Jag tror lite på den sociala biten. Många förlagshus har ju varit duktiga på att utnyttja, kanske man ska säga, LAS-regler och så. Och där man verkligen på ett väldigt cyniskt sätt har satt en form av cirkulation på vikarier och så.
Arbetsförhållanden
skulle jag nog tro. Vilket på något sätt hela branschen har köpt. Sagt ja till. Okej, det är en tuff bransch, men då man gör sina hundår och då får man ha lite osäkra villkor. Men jag kommer nog kanske in om jag är tillräckligt duktig. Jag får jobba hårt. Lite så.
Och är det osäkra villkor och är det även sena timmar och lite magsår?
Ja, det tror jag nog. I alla fall har barn. Ja, men det tror jag. Nu har inte jag... Jo, men så är det ju. Det är rätt tufft emellanåt. Och även jag har gjort liksom slitit rätt hårt i början för att komma in och verkligen så här greppa.
Innan du blir chefredaktör?
Ja, men som frilans. Det är inte så bra betalt och sådär. Så man, ja.
Du har ju ett väldigt helikopterperspektiv eftersom du träffar så mycket folk och gör det i hållbarhets- och CSR-kretsarna. Ser du vilka som är pådrivande? Vilka är duktiga på att driva de här frågorna framåt inom sina branscher?
Det är väl klart att man har noterat vissa personer och aktörer som man ser har en stor betydelse och påverkan. Många av dem finns faktiskt på den här miljömäktigaste listan.
Men det är individnivå som du ser mer än företag? Som
ja, men också vissa företag som är modiga att gå före. Ofta familjeägda företag, om vi nu pratar om företagen. Mm. Som där poletten har trillat ner, man har fått den här fasansfulla insikten om vart vi är på väg. Och så gör man allt man kan för att agera utifrån det. Där är till exempel Polarbröd ett fantastiskt exempel. Där systrarna som leder bolaget har verkligen satsat på det här, trots att det kostar dem pengar. Trots att det inte är lönsamt så ser de till att investera i vindkraftverk och de experimenterar, har någon form av labbverksamhet för att få fram en så hållbart produkt som möjligt.
Men det där är ju en förhastad förenkling. Därför att den som har gjort den kalkylen har gjort en dålig kalkyl, man säger, trots att det inte är lönsamt. För det är jättelönsamt när du säger det. Och det blir jättelönsamt när jag nu står framför brödhyllan och säger, ja just det, polarbröd var det. Mm. Alltså, och det är omöjligt att beräkna den effekten. Så att jag tror att man ska vara försiktig med avfärder som, då måste vi säga, icke-kalkylerbart lönsamt.
Just nu.
Men definitivt lönsamt utifrån hur de mår, hur vi agerar som kunder och hur de kommer överleva en tvingande omställning.
Absolut.
Sade hon med
lönsamhet. Ja men såklart, mm. Absolut. Ja. Med rätt styrmedel på plats så är det lönsamt, extremt lönsamt. Eller i framtiden.
Finns det grupper, om vi inte skulle prata om enskilda företag, finns det gruppering, finns det någon bransch, finns det någon del av hållbarhetsvärlden som tycker liksom driver på i perioder eller kan driva på i perioder?
Mm, för några år sedan så gjorde vi en artikel där vi ställde frågan, vilka är de, alltså de dolda beslutsfattarna, de som skulle kunna få en omställning att ske snabbare, som skulle kunna liksom, genom att de skulle agera så skulle det bli någon form av tipping point där man verkligen så här började ställa om på bred front. Och det finns ju på flera håll flera olika titlar. Styrelserna är ju en sån. Bolagsstyrelserna i Sverige är en sån grupp. Att tänk om insikten skulle finnas där, då skulle det verkligen hända saker. Även politiker i kommuner och landsting har ju ett stort ansvar och roll. Och även tjänstemän, vissa tjänstemän på kommuner har en viktig roll, till exempel, för att nämna några.
Vilka är de heta frågorna som vi pratar om nu? Du som har perspektivet. Vilka skulle du sätta på kartan?
Det vi kommer få höra mycket av under resten av 2015 är ju klimatfrågan inför FN-toppmötet i Paris. Den kommer vara i fokus. Även kemikaliefrågan växer sig allt starkare, skulle jag säga. Jag har gjort det under ett par år. Delvis driven från politiskt håll, där man har tagit flera initiativ, till exempel giftfria förskolor nu som börjar rullas ut. Det kommer nya upphandlingsregler, direktiv för det till exempel. Och där finns också ett konsument- eller medborgartryck. Man vill inte ha att ens barn ska bli förgiftade på dagis. Man vill gärna ha med rena...
Giftfria barn, skulle du med det
projektet? Exakt, ja. Så den är väl på gång. Sen så finns det inom det sociala området en hel del. Mångfald är ju här. Integrationsfrågan, eller integrationspolitiken som är en del av, blir en del av mångfaldsfrågan. Jätteaktuell. Det pratade vi om på konferensen delvis. Utanförskapets pris. Jag tror att vi kommer få se väldigt mycket inom det området.
Ser du någon sån här bubblare som kommer vara het om 3 år? Som du ser att här har det börjat viska sin hörna. Nu är det bäst vi lyfter den här, för den kommer vara intressant om.
Jag tror det här med kundkoll kallar vi det här i rubriken. Alltså, vad gör kunderna med dina produkter? Varor? Det berör inte alla, men det börjar beröra fler. Jag träffade en representant för ett kemikaliebolag som har affärer med Gazprom. Ryska bolaget, olje- och gasbolaget. Och de sa att vi sitter nu med djupa veck och ser över vår relation till dem. För vi vet ju inte vad de är ju ett form av vapen för diktatorn i öst. Den nya Stalin, vår tid Stalin.
Någon sorts kund, eller produktansvar, produkt- och tjänstansvar. Så här använder du min produkt och tjänst.
Ja, absolut. Att det är på något sätt att man vill, det finns en risk med vad kunden gör. Mm. Den tror jag kommer utvecklas framöver. Mm. Och alltså att man går åt andra hållet i sin leverantörskedja.
Nedströmsperspektiv.
Ja.
De som lyssnar på CSR-podden, de börjar nog bli uttråkade, för att i stort sett i varenda avsnitt så tar vi upp misslyckande. Det är vårt återkommande tema, det är det vi verkligen geggar i. Och då undrar jag lite grann, så där, varför tror du att det pratas så sällan om misslyckande? Då pratar vi om perspektivet att det finns så mycket erfarenhet och kraft att hämta ur misslyckande. Och vi brukar jämföra det med barnuppfostran till exempel, två föräldrar som träffas, så där det börjar brinna till och blir intressant, det är ju när den ena föräldern börjar berätta om sitt misslyckande i uppfostran eller vad det nu är för något. För då lär sig den andra föräldern också någonting av det.
Mm.
Men än så länge har ni inte arrangerat en failure-konferens som ledde till success story. Den har ni kvar att göra.
Vi har haft lite sådana ambitioner ibland. Vi har bjudit in talare med ambitionerna. Snälla, kan inte du komma och berätta varför ni misslyckades med det här? De har inte tackat ja och kommit dit. Det är svårt. Det finns någon form av seminarie, efter jobbet seminarieupplägg i Stockholm som har kommit nu senaste året som heter Fuck Up Night.
Mm.
Som är spännande. Där entreprenörer kommer och berättar hur de har misslyckats. Det man fokuserar just på det. Det här är jättespännande. Och jag skulle gärna se mer av den typen av erfarenhetsdelningar och diskussioner faktiskt.
Torbjörn, jag vill göra en konferens.
Absolut. Ja. Jag hörde för inte så länge sedan en av Skanskas CSR-personer som faktiskt började sitt anförande med att prata om Hallandsåsen som utgångspunkt för hela deras omställningsarbete.
Mm.
Och stannade kvar i den också och liksom gick igenom vad det innebar, det totala misslyckandet och vad det ledde till. Så att det finns bra föredömen hur man skulle kunna göra det här. Jag tror att många skulle tjäna på att vara mycket, mycket öppna på det transparens. Så leder det lätt till att man har någon slags media förmedlad bild av det här är vår ställningstagande till det här misslyckandet och nu vill vi inte prata om det, nu vill vi gå vidare. Jag tror det är helt fel inställning. Jag tror att man ska gegga i det och faktiskt visa upp det, prata om det, diskutera det, ta det ett varv till. För det är då det blir erfarenhet av det hela.
Absolut, jag är beredd att hålla med där. Jättebra utveckling om vi kan gå i den riktningen faktiskt.
Lyssna på Tim från Lego, jag gör extra reklam för en av poddarna. Han svarade snabbt på den frågan och han svarade ett väldigt bra svar på när misslyckas jag som mest. På ett väldigt trovärdigt sätt också. Ja, den konferensen vill vi göra när den händer, för vi vill prata misslyckanden. Vad tycker du är det viktigaste du gjort i ditt arbetsliv hittills?
Jag brinner ju verkligen för att göra Miljöaktuellt och alla våra aktiviteter och liksom i linje med vår mission. Jag tror att den kommunrankning som vi genomför varje år är jag nog kanske lite extra stolt över att vi har lyckats etablera så bra och att den får så stort genomslag varje år. När närmare, eller över 90-95% av Sveriges kommuner svarar på vår enkät och vi därefter efter att ha dammsugit marknaden på alla relevanta parametrar som mäter aktiviteten inom hållbarhetsområdet kan presentera en rankning som får jättestort genomslag i lokalmedier och i Sverige. Så händer det saker. Då gläds man i vissa kommuner över att ens flit har gett resultat. I andra kommuner så kommer oppositionspolitiker, lokaltidningen och medborgare och ställer frågor. Varför gör inte vi mer? Den tror jag har betytt och betyder en del för utvecklingen i Sverige.
Mm.
Till att sätta fokus på frågorna. Vilket ju är ett av de syften som jag har.
Vågor på vattnet. Ja. Du är ju en av våran Ankdams mest kända ansikten och du har en otroligt kunskap kring vad som pågår och vem som är vem. Vad ska du göra när du blir färdig som chefredaktör?
Jag har faktiskt inte tänkt den tanken. Jag har ju fantiserat om saker jag skulle vilja göra. Jag tror att det skulle behövas en papp-app. Till exempel en app för pappor som The Scandinavian och The Swedish Model. Lattepappornas, hur funkar de i Sverige? Jo, ja. Nu berättar vi. Det är viktigt med pappor och relationen barn. Barns tillgång till sina pappor. Så att det skulle vara kul att göra.
En papp-app?
Ja, eller med en pappa. En ska vara en bok också. Men nu är vi ju så här digitala. Papp-app. Så byter du blöjor. Så.
Så alla de grundläggande frågorna på, liksom, ja, på ett enkelt bra sätt.
Ja, men den som en liten uppslagsbok och sen så det här är den skandinaviska modellen.
Så du tror det behövs en app för papporna för att de ska klara att byta blöjor?
Det tror jag väl inte, men nej.
Jag skulle behöva den. Så jag vet inte om det var så pappigt, men jag skulle kunna tänka mig att gå till den i perioder.
Men det skulle vara, men jag tror att internationellt sett så skulle det nog behövas en sån. Där är vi ändå framme i Sverige med föräldraledighet och ta delat ansvar och så.
Det skulle du inspirera världen kring.
Ja, men det vore väl kul. Ja.
Som jag jobbade på EU och har ska genomföra ett stort pappaledighetsprojekt, då skulle jag ringa dig. Och då skulle du säga, jajamän, så jag tjusar ut en chefredaktör.
Nej, men det, jag är inte riktigt färdig än. Det finns så mycket att göra. Man tittar framåt så här, vad som ska göras. Det, så är det ju massor.
Så när jag ställer frågan, var tror du, när är du färdig som chefredaktör, då blir svaret?
Nej, jag vet inte.
Ja, du vet inte.
Nej, jag vet inte.
När du behöver inspiration, vart tittar du då?
Ja, vart hittar man då? Jag hittar inspirationen i samtalen, tror jag. I mötena med människor och på något sätt behovsanalysen hos människor. Det är där primärt inspirationen kommer ifrån. Det behöver inte vara på någon speciell plats eller det behöver inte vara någon speciell artikel jag läser eller så, utan det är ju där det på något sätt skapas i samtalet. Okej, vad är det som hindrar dig från, eller er från att göra det här i din tjänst, i ditt yrke? Vad skulle du behöva för att känna dig framgångsrik? Vad håller dig vaken om natten? Den frågan tror jag kan ge och har gett många idéer på hur man ska driva sitt arbete framåt.
Och där avslutade du på ett väldigt snyggt sätt genom att verkligen förklara att du är chefredaktör och kommer så förbli. För då får du ställa de där, fortsätta ställa de frågorna och göra de mötena.
Ja, kanske det. Ja.
Tack så mycket, Mikael.
Tack.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.